Ja, varmt välkommen. Jag hälsar dig, så som alltid, vår broder Pelle Lind alltid sa. Nåd och frid, det var hans hälsning. Ja, nåd och frid, det är av betydelse att det kommer i den ordningen, nåd. Utan nåd så kan inte det ske någonting i våra liv. Allt beror på nåd. Och därför instämmer också aposteln och säger att Guds nåd som har uppenbarats till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga alla världsliga begärelser och att vi leva i tuktet och rättfärdigt i den tidsålder som nu är. Ja, med tanke på den tidsålder vi lever i. Avslutningen av den här tiden talar Bibeln om är påfrestande för det andliga livet. Och det framkommer speciellt när jag har tagit del av vad Frank Mangs en gång skrev. Det är länge sedan nu. Den ena boken, den är från 1929. Och likaledes den andra boken, Synd och sanning, som den heter. Ja, Synd och sanning, ja. Så heter den boken. Som jag också ska läsa några rader ur. Ja, då det gäller andlig förnyelse så är det ju, har det att göra i samband med vårt böneliv. Och jag ska läsa då vad Frank Mang skriver om med tanke på den tid vi lever i. Han var ju medveten redan på sin verksamma tid att farorna är stora då det gäller i den kristna verksamheten att man försummar bönelivet. Han skriver bland annat så här, jag läser några rader från Mästarens väg, heter den, av Frank Mangs. En av de allra största farorna för Guds folk i våra dagar är att vi får allt för lite tid till bön. Han skriver fortsättningsvis i ett annat stycke. Än i det andliga arbetet står vi inför samma stora fara. Det religiösa mångsyssleriet har avlivat mer än en predikant. För 20 år sedan var han brinnande i anden och bad mycket. Men nu har han så många möten, sammanträden, så många sociala intressen, sjukbesök och expeditionsgöromål. Han är med i så många kommittéer och arbetsgrenar att han ej hinner bedja. Det är klart att organisationer är bra så långt den kan få vara ett organ för andens kraft. Men tar mångsyssleriet över handen, vilket det gjorde på många håll, då må vi sanningen bedja Gud att han frälser oss från detta maskineri. Man kan till och med gå upp i sitt dagliga arbete för själars frälsning att man glömmer vården av sitt andliga liv. Ja, man kan arbeta i väckelse och uppbyggelsemöten så intensivt att man ej får tid att vara stilla inför Gud. Och vet du, min broder, då är vi inne på en farlig väg. Rörelsen, inom parentes, kan vara stor. Men andekraften blir ringa och det verkliga resultatet för Guds rike mycket litet. Ju förr vi har mod att avsluta en sådan serie, desto bättre är det. Det har redan gått allt för långt med kristenheten på denna väg. Man har försummat att bedja till dess man förlorar lusten att bedja. Det går den vägen. Förlorat intresse för bön har alltid den naturliga följden av försummad bön. Men ju mer man beder, desto mer vill man bedja. Och det här är alltså under den tid som Frank Mangs var verksam. Och det här speglar också det andliga läget under hans tid, som han ofta mötte på många håll och som han varnade för, då tyngdpunkten flyttas ifrån ett rikt böneliv i den heliga ande till att bli mångsysslare. Han skrev också då i den här boken Synd och sanning. Jag läser från ett stycke från den boken. Den andra orsaken till andlig träldom är brist på kraft. Hjärtat har börjat hungra efter Gud. Man längtar efter friden som finns i den allsmäktiges närhet. Men man saknar den gudomliga kraften, och därför blir lydnaden och helgelsen en trältjänst istället för en gudomlig vila. Och det är inte Guds plan. Ja, ifrån alltså Frank Mangs verksamma liv. Och det är en hel del år sedan då han verkade. Han hade ju en genomgripande väckelse bland annat i Norge. Jag tror det var på 40-talet. Och han var till stor välsignelse. Han var verkligen en väckelsens redskap och förstod hemligheten med att leva ett rikt andligt liv genom ett rikt andligt böneliv. Vi ska förflytta oss ännu längre tillbaka i tiden. Och då är det en bok som jag hittade. Och den är skriven 1918 och den heter Anskriet. Och när vi då är inne där på detta med andens liv, då kommer vi osökt att tänka på de 10 jungfrurna, där 5 blev efter på vägen, kan man säga, och saknade olja. Oljan tog slut. Och vi känner ju så väl till att bilden av oljan är ju bilden på den helige ande. Vi möter här en väldigt allvarlig uppmaning av Jesus då han säger att vi ska bedja och vaka. Att vi inte ska låta timliga omsorger förtrycka ner våra hjärtan. För då kommer den här dagen då han kommer oförtänkt för oss. Vi är inte redo, vi är inte förberedda. Då det handlar om Jesu tillkommelse handlar det verkligen om en förberedelse. Är du förberedd? Lever du i en förberedelse? En väntan, en längtan, en kärlek till hans tillkommelse. Som jag sa, ska vi förflytta oss då ännu längre tillbaka i tiden, från början av förra seklet. Boken som jag sa är skriven 1918. Av, ja, vad heter han? Författaren. Han heter Per Nilsson. Verksam, i alla fall när boken skrev, i Visby. Pastor Per Nilsson. Ja, boken heter ju Anskriet, eller Den yttersta tidens väckelserop. Det här med Jesu tillkommelse, det har jag tagit upp flera gånger. Och det är ju naturligtvis på grund av att anden manar att eftersom det är så tyst i vår tid om Jesu tillkommelse. Och en förkunnare, Guds man, har sagt att när det blir tyst om Jesu tillkommelse, då är han nära. Jag ber hjärt att läsa i alla fall så långt vi hinner. Du hinner från den här boken, och det här kapitlet heter just Anskriet.
Ja, det är då liknelsen i Matteus 25, 1-13. Och då står det så här, att liknelsen om de 10 jungfrurna har sin tillämpning på den yttersta tiden förstår vi av såväl dess sammanhang som av dess innehåll. I det föregående kapitlet har Jesus förutsagt de tilldragelser som ska komma att äga rum under denna tid. Lägg särskilt märke till orden i vers 39-42. Så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Då skola två män vara tillsammans ute på marken. En ska bliva upptagen och en ska lämnas kvar. Två kvinnor skola mala på samma kvarn. En ska bli upptagen och en ska lämnas kvar. Vaken för den skull, ty ni vet icke vilken dag eder Herre kommer. Att dessa ord åsyftar Kristi ankomst, därom kan ju inte tvivel råda. Att även den där på följande liknelsen syftar hen mot Kristi tillkommelse kan vi också taga som avgjort. Därefter fortsätter Jesus. Då, nämligen vid tiden närmast före hans tillkommelse, ska det vara med himmelriket så som när en gång 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Även så giver innehållet tydligt vid handen att liknelsen har sin tillämpning på tiden strax före Kristi tillkommelse. Och då alla tidens tecken visar att vi lever just i den tid då Kristi tillkommelse är nära förestående, så kan vi med full rätt säga att liknelsen har sin tillämpning på vår tid. Och av den orsak har den också sin stora betydelse för de kristna just i vår tid. De 10 jungfrurna sinnebildar den kristna församlingen i sin helhet. Jag fruktar för att många har missförstått och misstolkat denna liknelse. Somliga har i de oförståndiga jungfrurna sett sinnebilden av de ogudaktiga. Men de ogudaktiga framställs i Bibeln aldrig under bilden av en jungfru, utan fast mer av den förlorade sonen. Den där kommer klädd i trasor, smutsig och eländig. Eller och under bilden av det förlorade fåret som förirrat sig bort från den gode herden och som gått sina egna vägar till dess det fastnat i törnesnåret, där herden till sist ivrigt sökande finner det söndersargat och blodigt. Andra har i de oförståndiga jungfrurna sett sinnebilden av de avfälliga, det från tron och Gud avfallna själarna. Men dessa framställs ej heller på något annat ställe i skriften under bilden av en jungfru, utan fast mer av en sköka, den mot sin man otrogna. Så framställs Israel just med hänsyn till dess otrohet mot Gud, och på flera ställen under bilden av en sköka, och så framställs också i Uppenbarelseboken den avfallna kyrkan under samma bild. De oförståndiga jungfrurna var jungfrur, lika väl som de förståndiga. Det var alla iklädda den rena, vita, jungfruliga dräkten. Alla hade de brinnande lampor och olja ut i densamma. Den enda skillnaden var att de förståndiga hade tillika med oljan i lamporna även tagit olja med sig i sina kärl. Under det de oförståndiga var mer omtänksamma. Det tänkte som så. Det kan vara möjligt att brudgummen dröjer och då kan oljan i våra lampor ta slut innan ankomststunden är inne. Ursäkta mig. Det oförståndiga var ej så omtänksamma. Det var glada och hänförda över att få gå ut och möta brudgummen, men tänkte ej på möjligheten av att han kunde dröja så länge, varför det ej heller tog någon olja med sig i sina kärl. Dessa två grupper av jungfrur representerar två grupper inom Kristi församling. De oförståndiga jungfrurna sinnebildar den del av den kristna församlingen som tar allting så lätt. De är så glada över att de fått sina synder förlåtna och blivit Guds barn. Men i denna sin tillfredsställelse slår de sig till ro på den vunna erfarenheten, under det de försummar att växa till i nåden, och på grund därav kommer de heller aldrig fram till någon djupare erfarenhet i det andliga livet. Att under självuppgivelse och bön tränga sig fram till erfarenhet av full frälsning och dopet i helig ande, det besvärar man sig ej med. Man erkänner nog dess riktighet och att skriften pekar hän mot detta mål, men ack, det kostar så mycket. Man behöver väl ej ta det så allvarligt heller. Nu går det bra i alla fall, då man ju ändå är Guds barn. De förståndiga jungfrurna sinnebildar däremot dem inom Kristi församling som aldrig kan slå sig till ro i vunna erfarenheter, utan ständigt tränger sig framåt djupare och djupare in i livet i Kristus, fram till erfarenhet av full rening från synden i lammets blod och dopet i helig ande. Oljan är en sinnebild av anden. Att hava olja i sitt kärl är att äga andens fullhet, att vara döpt i den helige ande. Dessa blir ej alltid så väl tålda inom den kristna församlingen. Många anser dem för överspända och svärmiska, oroliga andar som endast förorsakar oro och splittring. Men Kristi tillkommelses stora dag skall utan tvivel komma att uppenbara att det är just dessa som tagit sin religion på fullt allvar, vilka är de förståndiga. Och de andra kommer då att bittert få ångra sitt oförstånd och lättsinne i denna sak. Då brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Känner vi ej igen vår tids kristna i dessa ord? För ett 20-tal eller 30-tal år tillbaka ljöd ropet lite varstädes inom den kristna församlingen: Jesus kommer snart. Jag sammanträffade för något år sedan med en äldre troende broder i Stockholm. Vårt samtal leddes då in på ämnet Kristi tillkommelse. Detta samtal, utbrast mannen i fråga, upplivar gamla minnen från den tid då missionär Fransson levde och verkade i vårt land. Då var vi många som levde i en ständig väntan på Kristi tillkommelse. Då jag på morgonen lämnade min familj brukade jag alltid säga: jag kommer hem igen vid den eller den tiden om Jesus dröjer till dess. Annars möts vi i skyn med honom. Likaså då vi skildes från våra vänner så brukade alltid avskedsorden vara: vi träffas igen då och då om Jesus dröjer, annars möts vi med honom i skyn. Det var en salig tid. O, hur lyckliga vi var under denna vår väntan på Jesus, vår brudgum. Men andra tider har kommit. Nu är denna väntan bland Jesu vänner ej så stark och märkbar. Men så är vi ej heller så lyckliga. I dessa den gamle mannens ord skulle nog många av vårt lands kristna kunna instämma. Man gick så långt att man uträknade tid och stund då Jesus skulle komma. Och många gick också ut vid den utsatta tiden för att möta honom. Jag minns från min ungdom hur allmänt denna känsla hade gripit de kristna. Bland annat minns jag hur som en broder i ett samtal som jag hade med honom yttrade: jag skulle köpa mig en klocka, men jag ska vänta tills över påsken, för om Jesus kommer då, vad ska jag med klockan att göra? Man hade nämligen räknat ut att Jesus skulle komma påskdagsmorgonen det året. Men Jesus kom i den stund man utpekat. Man hade överskrivit den befogenhet som Guds ord giver oss, och därför gick det ej efter beräkning. Det går alltid så då man går vid sidan av Guds ord. Och vad blev följden? Jo, den att de kristna i stor utsträckning somnade. Talet om Kristi tillkommelse tystnade. Världslighet och lättsinne tog överhand. Rationalism och otro trängde sig in i församlingen och den förlorade sitt inflytande utåt. Så berättade mig en predikande broder att han vid ett tillfälle sammanträffat med en annan predikant. Han hade då lett samtalet in på Kristi tillkommelse. Åh, utbrast predikanten nästan förvånad, predikar du ännu om Kristi tillkommelse? Det är länge sedan jag upphörde därmed, ty du vet ingen när Jesus kommer. Ja, så svarade brodern i fråga, har du då förenat dig med dem som säger, vår Herre dröjer? Så har den andliga verksamheten mer och mer uppgått i människoverk. Festtillställningar och nöjesanordningar har mångenstädes blivit det uppbärande under det att bönen, ordet och Kristus kommit i bakgrunden. Så utbröt år 1907 den andliga rörelsen som fått det vackra namnet Pingströrelsen. Denna går till härnad mot den världslighet och sömnaktighet som trängt sig in i församlingen. Den för åter fram de gamla apostoliska sanningarna om Kristi tillkommelse och nödvändigheten av andens dop. Denna rörelse går redan ut över hela jorden och som aldrig tillförne ljuder ropet till alla jordens folk och släkten: se, brudgummen kommer, gå ut och möten honom. Vi tror att denna rörelse är just anskriet som redan börjat att ljuda, och vi tror att det ska komma att ljuda allt kraftigare och kraftigare ju närmare vi kommer tiden för Kristi tillkommelse. Vi tror att tiden är inne då domen har börjat på Guds hus, Kristi församling, då födslosmärtan griper henne och gossebarnet ska framfödas. Kristi brudskara uttagas. Hur stort att vi lever i denna underbara tid, då anskriet ljuder och då brudesjälarna uttagas. Hur härligt, men och hur ansvarsfullt. Är du broder eller syster av en av dessa brudesjälar? Tillhör du skaran som framställs under bilden av de förståndiga jungfrurna, de som tagar sin religion på fullt allvar? Eller tillhör du den grupp som sinnebildas av de oförståndiga jungfrurna, de som tagit sin religion så där lätt och tanklöst, till dess de en gång står där bedragna och ångerfulla? Då stod alla jungfrurna upp och redde till sina lampor. Dessa ord tyder på ett allmänt uppvaknande inom den kristna församlingen. Och vi tror att detta uppvaknande också till någon del har börjat. Särskilt tyckes den senare tiden ha fört med sig ett dylikt uppvaknande på många håll. Gud vare lov, och vår förväntan och bön är att detta uppvaknande ska komma att sträcka sig allt vidare omkring och bli allt mera djupgående till dess det trängt sig igenom och ut över hela världen och till den kristna församlingen i sin helhet. Sannolikt är det i detta uppvaknande i denna väckelse som Joels profetia kommer att få sin slutliga och högsta uppfyllelse. Denna profetia säger: jag ska utgjuta min ande över allt kött, och era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era ynglingar ska se syner, också över dem som är tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. I denna väckelse kommer Herren med all sannolikhet, som redan nu tycks framträda, att ej som förut oftast varit fallet uppväcka något särskilt stort redskap såsom ledare för densamma, utan anden kommer mer själv genom sina små redskap.
Ja, du kan stanna där, vi hinner inte mer. Men det här speglar verkligen att när den andliga förnyelsen sker, så blir sanningen om Jesu tillkommelse på nytt aktuell. Och så har det gått upp och gått ner, förnyelse och tillbakagång. Och nu säger skriften att den sista tiden kommer att vara påfrestande för var och en som vill leva i den heliga ande. Det stora tecknet på just tillbakagång är just detta att man är inte inne i bönelivet på samma sätt som man upplevde då man blev väckt på nytt igen. Så att man får uppleva som profeten som blev uppväckt på nytt igen. Vi känner ju till sången som vi brukar sjunga ibland. Åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud. Vi får stanna där för den här gången. Men det här var en påminnelse om att fortsätta att vaka och bedja. Därför att det är just detta som Jesus speciellt talar om. Och då, det gäller hans tillkommelse och den sista tiden. Att man får uppleva genom ett rikt böneliv hur den första kärleken får plats i våra liv, så att vi får uppleva att våra lampor slocknar inte, utan det finns en tillförsel av anden genom ett rikt böneliv. Ja, det här som vi har läst här, så speglar det ju verkligen att det har kommit verkligen signaler som den heliga ande har givit till församlingen för att det ska ske ett uppvaknande, så att man väntar sin brudgum. Vad innebär detta, till exempel att älska hans tillkommelse? Ja, det är ju någonting då som verkligen innebär en livsstil för oss. Och det är inte svårt att kunna se hur tydligt det här framträder i människors liv. Det som älskar hans tillkommelse. Det hörs i bönelivet, det hörs i sången, det hörs i för övrigt allt det man tar sig för. Därför att Paulus han säger just detta, att det är så viktigt då vi nu går mot denna tidsålders upplösning, att man inte fastnar vid det här närvarande. Han säger Paulus att det vill jag säga mina bröder, tiden är kort. Därför ska vi ha ett speciellt förhållande så att vi inte fastnar här i tiden. Ja, vi får som sagt sluta där för den här gången. Men det var en påminnelse om detta och en uppmuntran. Håll ut, vaka och bed, för Jesus kommer mycket snart. Amen.